Nu är det så här, när man ska tala på ashram eller konferenser eller vad det vara må. Att första dagen så ska man vara lite mild, för att då är folk trötta. Sen kan man ta lite allvarligare saker, och till sist kan man ta något glatt, så är folk pigga och glada när de åker hem. Och nu när jag har sagt det så ska jag göra precis tvärtom, för nu har jag i alla fall visat att jag kan läxan. Jag har sparat det allvarliga till sist. Vi ska läsa i Matteus 24 kapitel. Matteus 24:3. När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram och sa: säg oss när det ska hända, och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias, och det ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födsloverkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Det ska komma många på fall. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Vi hoppar till 23 versen. Om ni då får höra: här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt det i förväg. Om ni alltså får höra: han är ute i öknen, så gå inte dit. Eller han är inne i kammaren, så tro det inte. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid människosonens återkomst. Där kadavret ligger, där samlas gamarna. 32 versen. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni att när ni ser allt detta hända, att han är nära. Nej, vad sa jag nu? På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända, att han är nära utanför dörren. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Lärjungarna frågar: hur ska vi kunna känna igen att tidens avslutning närmar sig? Och Jesus svarar väl konstigt, tycker man först. Därför att när lärjungarna frågar om en tidsangivelse, så svarar Jesus: se till så att ingen bedrar er. Men sen ger han ett par tidsangivelser. Han säger: någon exakt tidsangivelse kan du inte få. Dagen och stunden känner ingen utom fadern. Men det kan finnas vissa antydningar om när tiden närmar sig sitt slut. Vi får två. Det ena är fikonträdet. Det är en bild för Israels folk. Jesus förbannar fikonträdet innan han dödas. Därför att Guds rike skulle nu tas ifrån det utkorade folket och gå till hedningarna. För att sedan återvända till det utkorade folket. Samtidigt skulle folket spridas ut över jordens yta, och så skedde år 70 efter Kristus. Och 132 efter Kristus, när det andra upproret kom. När fikonträdet förbannades, så förtorkade det från roten och upp, men roten fanns kvar. Och Jesus säger: det kommer en dag då fikonträdet står där på nytt. Då Gud, enligt sitt löfte bland annat i Hesekiels 36 kapitel, återsamlar hela folket till dess land. När ni ser att fikonträdet knoppas, då vet ni att sommaren är nära. Det kan vi alltså veta nu. Den andra tidsangivelse som Jesus ger oss är den att evangeliet, budskapet om riket, ska förkunnas i hela världen. Från Jerusalem ska det så att säga gå varvet runt jordklotet och komma tillbaka till Jerusalem. Det har inte skett riktigt än. Men vi är på väg. Vi ser att det kan inte vara så väldigt långt kvar. Om den tiden som nu vi alltså närmar oss. Hur långt det är kvar vet vi inte, men vi ser det närmar sig. Om den tiden har Jesus viktiga saker att säga. Och egentligen grundtonen i det här, refrängen i det här är: se till så att ingen lurar er. Nå, men det är inte så lätt att lura mig, säger du. Ja, det kan vi ju inte veta. Vad är det för en situation som kommer att uppstå? Vi kan uttrycka den med ett enda begrepp. Jesus talar om en tid då framtiden ter sig stängd. Så börjar det bli. Lukas har sparat på ett uttryck som vi inte behöver slå upp, men som jag ändå kan citera. Människorna kommer att ge upp andan av ångest vid havets och vågornas dån. Havet och vågorna har alltid stått som en bild i Bibeln för fördärvsmakterna. Syndafloden är ju bara ett exempel. Människorna kommer att se på framtiden och på de fördärvsmakter som man väntar sig komma loss i framtiden med sådant missmod att det blir en stor marknad för profeter och falska frälsare. Se till så att ingen lurar er. Nu har jag sagt det i förväg, säger Jesus, så att det inte kommer som en överraskning när det händer. Stora tecken och stora under ska ske. Och Guds folk får alltså inte alls ha den inställningen att bara det sker under och tecken är allting okej. Spiritister gör under och tecken. De sitter där och dansar med sina bord och hoppar med sina vandrande glas och vad det är mer. Se till så att ingen lurar er. Och det kommer att bli mycket av den branschen på slutet, därför att människor blir så desperata. Och den desperationen kommer säkert också att smitta av sig på oss. Vi känner att vi är påverkbara, eller hur? Nå, då blir man ju lite ängslig inför det här och tänker att hur ska jag kunna bedöma det här? Stackars arma lilla jag. Jo, vi får en liten angivelse här. Ett sorts riktmärke, om du vill, en tumregel. Det finns 4 fingrar till på handen, men det är inte så dumt med tummen, den är bra att ha. Och tumregler är också ganska bra att ha många gånger. Och den tumregeln står i 12:e versen. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Där får vi egentligen, tror jag, den upplysning som gör det möjligt för oss att växa i bedömningsförmåga inför den tid som ligger framför oss. Kärleken kommer att kallna därför att laglösheten ökar. Jaha, vad betyder nu detta? Kärleken är inte en känsla. Du kan handla av kärlek utan att vara speciellt sentimental. Somliga av oss är rikt utrustade på känslans område och andra kanske är mera sparsamt utrustade. Men alla kan handla i kärlek. Hur bedömer man vad som är gjort av kärlek och vad som inte är gjort av kärlek? Jo, det jag gör för din skull, det gör jag i kärlek. Det du gör för min skull, det gör du i kärlek. Om du sen känner dig alldeles översvallande, välvillig och godhjärtad och på olika sätt, så är ju det trevligt. För det är ju alltid roligt när känslan åtföljer verkligheten. Men om du skulle vara trött en dag och ha migrän och kanske skoskav och göra något för min skull, så kanske du inte känner så mycket när du gör det, men det är kärlek i alla fall. Är du med? Motivet. Det är alltså inte så att vi ska hålla på och veva upp känslor. Det är bara en nykter fråga, för vem skulle göra det jag gör? Vad är laglöshet? Det är väl lustigt med Bibeln, så många ord som bara används utan någon definition. Vad är laglöshet? Ja, säg det. Vi kan ju lite grann ana oss till när vi ser utvecklingen i Sverige idag. Det sägs ju att det kommer till ett par, tre nya lagar om dagen. Så att vi undrar, vad i all sin dar är laglöshet för någonting? Det kan väl inte gälla konungariket Sverige i alla fall. Här måste man ju verkligen hålla i hatten så man kan hänga med i svängarna. Nej, det är nog inte så, utan det handlar inte om Svea rikes lag, utan om Guds lag. Vi kanske till en början kan ana att det handlar om att sanningen håller på att bli något relativt. Du har väl hört den gamla fackföreningsvitsen, vad som är höger och vänster, det får vi väl förhandla om. Eller den gamla psykologvitsen. Ursäkta, hur går man för att komma till toaletten? Ja, vad säger du själv? Sanningens relativitet. Sanningen kommer att bli något relativt, och därigenom kommer kärleken hos de flesta att kallna. Men vi får lite mer upplysning om vi går till andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Låt oss göra det. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Och så kommer det igen. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom, så att han inte kan träda fram förrän hans stund är in. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under, och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Ja, här kommer det igen. Låt inte lura er. Tidens slut blir tydligen en lurig tid. Här talas nu om laglöshetens hemlighet och laglöshetens människa. Och jag tror att det finns en parallell i det där. I begynnelsen var ordet, och ordet var Gud. Och ordet var hos Gud. Och ordet har blivit kött, säger Johannes om Jesus. Guds uttalade ord, hans egen son, har blivit människa. Nu finns det någon sorts uttalat ord någonstans som svävar omkring i det osynliga. En sorts hemlighet som plötsligt kommer att ta gestalt i en människa. Och den människan kommer att marknadsföra sig själv som den store frälsaren. Och kommer att vinna många anhängare. Han kommer till och med, som det står, att sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Inte i Buddhas tempel. Inte i Brahmans tempel. Utan i Guds tempel. Alltså kommer inte vi att sitta på bekvämt avstånd och titta på hur världens barn gör upp med varandra. Det här kommer att gå som en kniv rakt genom församlingen. Låt inte lura er på något vis. Vem är då laglöshetens människa? Och vad är laglöshet? Jo, detta har naturligtvis med Guds lag att göra. Och nu har vi redan förut under vårt ashram här talat om vägen till Fadern. Den går genom dödsriket till Fadern. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det mycket frukt. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Jag har genom lagen dött bort från lagen, och nu lever icke mera jag, utan Kristus lever i mig. Genom död till liv. Det är hela tiden principen. Vad är det som dödar oss på ett sådant sätt att vi kan uppstå till liv? Jo, det är Guds lag. Du vill döda för att föda allt på nytt i ny gestalt. Laglöshetens hemlighet. Den som kommer att uppenbaras som laglöshetens människa. Ja, vad handlar det om? Jo, det handlar om människans urgamla önskan att komma till Fadern, att komma till godhet, att komma till välsignelse utan att gå genom dödsriket. Att hitta den där lilla stigen som går runt dödsriket. Alltså, att nå fram till godhet utan att ha dött på vägen. Att nå fram till rättfärdighet utan att ha dött på vägen. Att få njuta omvändelsens frukter utan att någonsin ha omvänt sig. Det är laglöshetens hemlighet. Och nog har vi hållit på i årtusenden och försökt att hitta den där lilla vägen runt dödsriket. Att försöka hitta undantaget till vetekornets lag. Att försöka hitta den kraft som funkar lika bra som korsets kraft utan något kors. Kom inte och säg att vi inte har lagt ner mycket möda på det. Och kom inte och säg att vi inte fortfarande håller på. Låt oss ta några aktuella exempel. Inte för att peka ut någon som laglöshetens människa eller någon grupp som speciellt anfäktad av laglöshet. Utan bara för att se att vi är alla smittade. Vi längtar alla efter fred. När Jesus föds så sjunger änglarna ära vare Gud i höjden och fred på jorden. När Jesus lämnar lärjungarna säger han, min fred, eller min frid, det är ju shalom, ger jag er. Men med ett viktigt tillägg, jag ger er inte den som världen ger. En kristen fredsrörelse, hur ska den fungera? Fungerar den i ok med världens fredsrörelser? Nej, det kan den inte göra. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra, säger Herren. I Gamla testamentet säger han gång på gång, om du hör min röst och följer mina bud och stadgar, så ska jag försvara ditt lands gränser. Ja. Kristen fredsrörelse, vad är det för någonting? Jo, det är att föra ut evangelium till människors syndaånger och omvändelse. Hur jag än har mödat mig med att leta i skriften efter någon annan sorts fredsrörelse, så kan jag inte hitta någon. Och är vi ute i andra områden, så tror jag egentligen att vi försöker njuta omvändelsens frukter utan omvändelse. Vi tar ett annat exempel. Eller, och för att vi ska förstå det exemplet måste vi förstå att laglöshetens hemlighet, så som den fungerar runt omkring oss och mitt ibland oss och i våra egna liv, i vår kulturkrets först och främst representeras av det vi brukar kalla humanism. En filosofisk riktning som varit framträdande i västerlandets historia sedan upplysningstiden på 1700-talet, Voltaire och grabbarna. Frihet, jämlikhet och broderskap låter ju underbart, eller hur? Jättebra, ja visst, men utan omvändelse. Att uppnå det här genom att slå ihjäl folk, det kan inte vara samma sak. Det kan inte vara likgiltigt hur man närmar sig målet, hur man rör sig dit. Humanismen beskriver godheten i tillvaron som en rättighet. Vi talar om mänskliga rättigheter. Som om vi syndiga människor hade rättigheter på denna jord. Nej, godheten är nåd. Bara nåd. Det finns efter syndafallet ingenting som heter mänskliga rättigheter. Det är en mänsklig uppfinning. Du kan leta dig fördärvad i Bibeln, du hittar inga mänskliga rättigheter. Profeterna talar mycket om orättvisor, om utsugning och hänsynslöshet. Men det är ingen mänsklig rättighet, utan de påtalar olydnad mot Gud, vilket är något helt annat. Gud är inte likgiltig för hur vi behandlar varandra, som bekant. Men godheten är inte en rättighet. Ty i det ögonblick godheten blir en rättighet, så blir vi odrägliga. Då ska vi ta för oss. Det tål vi inte. Det är bara när godheten är en nåd som vi kan ta emot den på ett sådant sätt att vi själva blir goda. Vi kan tycka vad vi vill om detta, men det är så. Jag kan inte förstå det på annat sätt. Kan du pröva det på annat sätt och komma fram till något annat, så är jag väldigt intresserad av att höra. Det är det motstånd vi möter när vi går ut och evangeliserar. Vi går ut och klappar om folk och säger att godheten kan du få som en nåd. Usch, säger folk, jag vill ha den som en rättighet. Jag vill inte ha din gamla nåd. Här ska ingen komma och ge mig någon nåd. Hit med min rätt, vet jag. Ja visst, säger vi och dryper av med vårt evangelium. Laglöshetens hemlighet. När laglösheten tilltar ska kärleken hos de flesta kallna. Ju fler som får i sitt huvud att godheten är en rättighet, desto fler kommer också att sprida anklagelser i alla väderstreck. Jag fick inte min barndom det jag hade rätt till. Jag har inte fått av samhället vad jag har rätt till. Titta på dem, de har bättre än jag. Jag vill ha ut min rätt. Och jag struntar i hur jag får ut den, bara jag får ut den. När laglösheten tilltar ska kärleken hos de flesta kalla. Låt inte lura er. Godheten är ingen rättighet utan nåd. Fred är ingen rättighet utan nåd. Välsignelse är ingen rättighet, det är nåd. Nu, jag nämnde nyss att vi kan engagera oss för fredens sak på olika sätt. Låt oss ta ett annat aktuellt exempel nu. Vi hör mycket undervisning om våra rättigheter i Kristus. Finns de eller finns de inte? Ja, i Bibeln ser jag dem inte. Där finns det nåd. Det står inte talat om några rättigheter i Kristus. Ibland hör man talas om att vi har såna rättigheter så vi kan plocka ut vad vi vill. Stämmer eller stämmer det inte? Jag har svårt att se det i Bibeln, och jag har svårt att se någon som har klarat av det i verkligheten heller. Vi får allt fortsätta på det gamla vanliga sättet, nämligen att artigt komma till Gud och be om saker.
istället för att plocka åt oss. Det är en viss skillnad på det. Ibland brukar man höra så här. Du måste inse vem du är i Kristus. Ja, men jag är ingenting i Kristus, jag är död. Det är ju det jag är. Jag kan inte vara något i Kristus, jag är ju död. Nu lever inte med jag. Fel fråga kan aldrig få rätt svar. Jag måste ta reda på vem Kristus är i mig, vilket är något helt annat. Jag är ju död. Eller är jag inte det? Jag kanske inte är död om jag försöker ta reda på vem jag är i Kristus. Har jag dött eller har jag inte dött? Jag tror det börjar bli dags att vi lär oss känna skillnaden. Att vi lär oss att känna igen laglöshetens hemlighet. Vi möter den på många håll och kanter. Den kommer att bli stark i den sista tiden. Och vi kommer att bli påverkade på många sätt. Och jag är inte ute efter att peka ut någon eller något. Jag kan se på min egen gärning som förkunnare och själavårdare att jag har många gånger gett råd både enskilt och i grupp som jag i efterhand förstått att det där var nog lite väl mycket av laglöshet i det med. Och du förstår, för att jag ska sluta det här. Det festliga, det märkliga och det intressanta är att när laglöshetens hemlighet drabbar oss, då blir vi lagiska. Det låter inte klokt, men jag ska förklara mig. När inte längre godheten är en nåd som jag liksom kan ta emot i en personlig kontakt med en personlig Gud. Utan godheten är en rättighet och något som ska byggas upp i samhället och något som ska alstras fram i församlingen. Något som vi ska kämpa och snickra på och bygga upp och få ihop. Då är det ju väldigt viktigt vad vi gör. Det är alltid något lurt då. Dra alltid öronen åt dig när det blir väldigt viktigt vad vi gör. När det egentligen hänger på oss, då är det sjukt. Då börjar det bli laglöshetens hemlighet. Men då är det väldigt viktigt vad vi gör. Och hur ska nu vi göra om vi ska göra rätt? Jo, vi får sätta upp en massa principer här. Och så blir det A, B, C och A1 alfa, beta, gamma och alltihopa det här. Och vi sätter upp tabeller på längden och tvären och börjar lösa våra gamla korsord igen. Korsord? Det var ju också ett uttryck. Det kom ju redan förbifarten. Det är ju så lagom korsord egentligen. Inte på det rätta sättet. Utan när laglösheten drabbar oss, då blir vi lagiska. Och det är egentligen inte så konstigt, för att vi försöker använda oss av lagen istället för att låta lagen döda oss. Ibland så tror vi att all judendom är som fariseerna på Jesu tid. Det är inte sant. Ibland så tror vi att vi som kristna är så fullständigt upphöjt artskilda från fariseerna på Jesu tid. Så att det skulle vara två helt skilda världar. Det är inte heller sant. Du vet, vi föraktar ju farisén i templet för att han föraktade publikanen i templet. Så vi är ju väldigt mycket bröder med farisén i templet. Han var smittad av laglöshetens hemlighet, för han trodde att hans gärningar skulle kunna föra honom till godhet utan att han dog. Och det tror vi också. Detta finns så mycket i västerländsk kristenhet. Och vi får be Gud att han renar oss från den lagiska laglösheten, så att vi tydligt kan se att allt bygger på hans nåd. Den som kanske klarast lyser fram en påskdagsmorgon när graven är tom. Låt oss be tillsammans. Himmelske far, vi tackar dig för att allt är nåd. Att ingenting är fastare i denna tillvaro, ingenting är orubbligare, ingenting är jämförbart med din nåd. Men ett är lika säkert. Vägen dit går alltid genom dödsriket, i stort och smått. Och vi vill hellre att du ger oss den gåvan att inte bäva för dödsrikets passager. Att inte rygga tillbaka för att kraften är korsets kraft. Att inte undvika det här med att låta lagens sanning döda vår gamla människa för att nådens sanning ska ge vår nya människa liv. Vi ber att du renar oss från lagiskhet. Du renar oss från humanistiskt tänkande. Att du utrustar oss till att gå ut med evangelium i en humanistisk tid och miljö. Vi läser om avfallet. Först ska avfallet ske. Herre, vi har talat så mycket om att i den sista tiden så ska så väldigt många komma till tro. Och du talar om ett avfall. Är det sant här? Du får upplysa våra hjärtan, för det kan ju hända att somliga ska falla av och andra komma till. Vi får se. Vi bara önskar att du öppnar våra ögon, Herre. Så att vi ser helt klart i den tid som vi själva befinner oss i och som vi alltmera rör oss in i. Den tid som världen omkring oss och också vi själva på många sätt upplever som stängd. Hjälp oss att lyfta våra huvuden och vänta på din ankomst på rätt sätt, i rätt ande, med rätt glädje. Att vi får vara lika förväntansfulla som vi nu efteråt tycker att lärjungarna borde vara på påskafton. Herre, vi tackar dig. Du är välkommen tillbaka, Herre. Vi längtar efter dig. Amen.